Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lagt
till. Avbryt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larsson. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är Martin Agård. Martin är biträdande kulturchef på Aftonbladet. Han är också gitarrist i Dr. Cosmos. Martin är aktuell med boken Popkulturens död som han skrivit tillsammans med sin fru Natalia Kasmierska.
Välkommen så till Martin Agård som sitter hemma hos mig här med mig och Stig, hemma hos mig på Kungsholmen.
Tack.
Du är aktuell med boken Popkulturens död, skriven tillsammans med din fru Natalia Kasmierska.
Yes, stämmer bra. Hon kunde tyvärr inte närvara här på grund av bebisar.
Vi är glada att du är här.
Men er bok, vad ska man, det stora temat är att popkulturen, alltså popmusik också framförallt, har blivit död, att det har blivit någon form av borgerlig grej. Att det var inte, som jag var ju själv, när jag började på Svenska Dagbladet skrev typ och understreckare light kallar de, och folk blev jätteupprörda att jag skrev analytiskt om Marilyn Manson och Eminem och sådär. Medans, och då märkte man, framförallt läsare från de finborgerliga blev jätteupprörda. Mm. Men som ni skriver här, det är inte de som behövde vara rädda, utan det är popkulturen som har dött snarare på grund av det här.
Nej, men vi är väl lite samma andas barn, du vet. Man satte igång på 90-talet i den postmoderna andan, skulle högt och lågt rivas upp liksom. Och det fanns ju, det började skrivas en del bra populärkulturkritik då på 90-talet. Det ska man inte sticka under stol med. Sen skulle jag vilja säga att det kom en reaktion på det, ärligt talat. Att många ur den generationen blev liksom aldrig särskilt tongivande kulturskribenter eller liksom...
Men vad menar du, Anders Lokko då?
Ja, men till exempel, jag menar, det är inte så att Anders Lokko sitter som en kulturchef på en stor svensk tidning liksom. Han har ju sin roll, absolut. Men han tillhör ju en av dem. Men grejen med den här boken var ju liksom mer, vi ville hitta populärkulturens radikala rötter. Den liksom, den folkliga omvälvande rörelse det faktiskt var på 1900-talet som gav folk makt, gjorde fattiga, marginaliserade människor till superstjärnor. Mm. Och hur den liksom enorma kulturen dels har liksom motverkats av politiska krafter och av ett klassamhälle som har ätit upp populärkulturen. Det låter väldigt spretigt här, men liksom, vi har försökt göra det till
mångt. Det är spretigt och sådär, men jag håller inte med om allt, men jag håller med om det mesta. Ni skriver den med auktoritet, tycker jag, liksom, så att man blir...
Ja, alltså, jag sträckläste ju boken. Därför jag tyckte det är helt enkelt, det var så lättläst och samtidigt var det så mycket information för mig. Va? Mm. För mycket av det här visste jag. Mycket visste jag inte ett dugg om.
Men det är ni också med det här med, ni tar ju också upp det här med att, det som du sa nu, att marginaliserade människor, fattiga, fick en röst. Medans, ni tar också upp det här som att i England i 60% kommer från privatskolor utav musikerna nu. Och man har sett, i Sverige har det från Broder Daniel, Håkan Hellström, som gick privatskola i Göteborg, till Avicii till exempel. Och att det...
Men i England är ju klassamhället så himla transparent och alla känner ju till hur det fungerar. Ja. Och det är väldigt lätt där, för där kan du bara titta på vilken skola har du gått på. Liksom. Mm. Och när du då upptäcker att en överväldigande majoritet av alla popartister som dels lyckas försörja sig nu på musik och dels blir stora, som har tid och möjlighet att ägna sig åt popmusik, de har gått på de här välkända, i vissa fall extremt exklusiva privatskolorna i England. Vi tittade ju på samma sak i Sverige. Och där ser man ju, vi har ju inte ett lika liksom transparent och tydligt klassamhälle som England. Men här kan man ju se att för att lyckas som popartist idag så måste du gå på musikgymnasiet. Mm. Och det låter ju Kanske tre, ja, det kan ju låta trevligt ur en aspekt. Ja, vi har ett sånt trevligt socialdemokratiskt samhälle.
Det låter så som jazz utvecklades.
Alla talanger. Ja, men precis. Ja, men jazzen är ju en del av det här. Vi har inte skrivit om jazzen för vi kan inte jazzen. Mm. Vi har inte skrivit särskilt mycket om hiphop för vi kan inte hiphop särskilt bra. Men vi har väl skrivit om...
Ja, men i jazzen så var det ju så här, va? För jag kan ju då Miles Davis, jag har ju läst den här Miles Davis.
Han gick ju i Julia, ur sig.
Alltså han gick ju på... Han gick ju på
det var därför han och Chet Baker, han avskydde Chet Baker, för Chet Baker var autodidakt.
Ja, men alltså han gick ju musikhögskolan. Hans pappa var ju tandläkare, han tillhörde en sorts svart övre mindre klass. Mm-hmm. Men sen hoppade han av den, han hade ju en så jävla schyssta föräldrar. Alltså du kan tänka att han som första, jag tror han var första svarta eleverna. Mm. Men så här, vi snackar 40-tal va? Mm. 46 någonstans. Men så träffar han Charlie Parker och Charlie Parker flyttar in i hans kök. Mm. Och så man hänger med de här killarna.
Men Parker hade en ganska runda bakgrund.
Ja, ja. Mm. Och han pundade, men Miles Davis, han började, han rökte inte ens och drack inte alkohol i början. Mm. Så det dröjde till han var 22 år och så innan han började ens röka.
Ja, skillnaden mellan dem var att Charlie Parker gick rent i huvudet och Chet Baker också, medan Miles Davis visste hela tiden vad han gjorde musikaliskt.
Ja, precis. Mm. Och han blev ju då snabbt också någon form av ledare. Men det är intressant att läsa den här boken, det är hur pass mycket grupperingar betyder och hur pass mycket solidaritet mellan de här människorna betydde. Mm. För det var ju då en lockout emot musiker. Mm. Och det var den som gjorde att han kunde plocka de bästa ur storbandsjazzen. Mm-hmm. Och det var ju framförallt vita musiker, men så var jävligt bra, va? Alltså från Claude Thorning eller Orchestra är liksom grunden till Miles Davis första sättningar, va? Mm. De första inspelningarna. Och han var ju redan när han var 18 så gjorde han ju då, ledde han ju då en grupp, han hade ju sån auktoritet.
Mm. Men tillbaka till popmusiken, förutom det som du sa med man måste gå musikgymnasium, kan det också ha göra med att du måste, nu, idag så kan ju alla göra musik själva hemma, hemmet, så att det funkar på Spotify med en egen studio. Men då krävs det lite kapital till att bygga en hemmastudio då med program och datorer och sådana grejer. Kan det,
ja, men det gör det. Alltså, musik...
Sen skriver ni också om det här med att du kan vänta på pappas pengar. Så har du lite tid och bara sitta hemma.
Den hela musikvärlden har ju genomgått en enorm transformation på bara de senaste 20 åren sedan liksom nedladdningen och fildelningen. Men jag måste bara ett inpass om jazzen. För att Johan Fornäs är en forskare som har skrivit om jazzen i Sverige. Och han skriver ju om hur när den kom till Sverige så var liksom de som anförde var liksom en blandning av riktiga knegare som oftast var musiker, sjömän, så här göteborgare, kommunister och överklassgossar som hade rest och hört jazzen. Så där. Så, det var en spännande mix där. Men jo, tillbaks. Det som har hänt är ju att det har blivit omöjligt att försörja sig på musik. Helt enkelt. Och det har ju fått stora konsekvenser. Alla inspelningsstudios som vi kände dem har ju börjat lägga ner. De drivs ju idag mer som liksom ideella projekt, mer eller mindre, med jävligt låg lönsamhet. Så att folk spelar in musiken hemma. Och de som har råd och möjlighet att göra det är folk med ganska privilegierad bakgrund, tyvärr. Det fanns ju ett litet fönster som öppnades ungefär, vi skriver om Bass Hunter, favorit. Alltså, oerhört föraktad av liksom, musikvärlden. Liksom, gör banal trans-techno. Men han upptäckte ju det här lilla fönstret som uppstod när folk började ladda ner musik. Här kan man ju liksom, här kan man ju känna sig en hacka. Här kan man ju bli stor. Liksom. Här kan man ju få sina låtar spridda. Liksom. Så för oss är ju han en liten symbol för den sista liksom, kulturens sista suck där, kan man ju säga.
Sen är ju hiphopen är ju fortfarande ändå att det är mycket alltså, från gatan och sådär, men där var det ju jag har intervjuat många av dem där. Ni skrev
att Jason
var cracklanger, men jag för mig att han faktiskt också gick Ivy League universitet som P. Diddy gjorde också. De enda utav mogulerna som inte har gjort det, även Guru och de är i Gangstar, gick på Harvard och så att den enda som...
Jo, De La Soul och sådär kommer också från
medelklassbakgrund. Men Dr. Dre är från gatan utav mogulerna, men även mogulerna där har ändå en ekonomisk bakgrund mer än att väga
crackballs liksom.
Men du kan ju hiphopen, hur ser du, för att som det ser ut nu har ju, i fjol blev ju hiphop världens största musikstil om man liksom mäter försäljning för första gången, större än rock, större än popmusik, det som kallas vitpopmusik, men hiphop och R&B då,
och om vi tittar på svensk hiphop så var ju utvecklingen så här att jag kan nog faktiskt ta åt den äran på att idag har vi bara från förorten, men det var ett tag bara Mange Smith, Ison och Fille Snok, nej inte Ison och Fille, dessa fel, Fylte och Fass eller vad de hette, och Snok och sådana, det var bara som min kompis Leo där i kartellen, kinesen, kallade för kaffelatterap. Och jag var ihop med hans barndomsväninna, en latinamerikansk gettotjej från Jordbro då, som hela tiden beklagade sig för mig. Varför i Latinamerika, Frankrike, allt, USA, allt är hiphopgatan. I Sverige är det bara den här hiphopen typ. Och det bidrog till att jag gjorde de första artiklarna om kartellen. Mm. Då vände det snabbt. De här andra blev hånade, vilket också var taskigt, Petter och dem. Ja. Men det blev bara... gatan, nu är ju texterna bara bor i orten, bäcknar gram och vi har ingen framtid och det skjuts och... Nu har det gått för långt åt andra hållet. Det skulle behövas lite utav de här medelklass från hiphopparna från Södermalm också, tycker man.
Men det går ju bra för dem, det går ju bra för Young Lean.
Jo, precis. Men jag tror att det kommer, med hiphop kommer det mycket i cykler också, att du hade conscious rap på 90-talet, sen kom det bling bling och liksom, och så går du tillbaka och sådär. Men
det är intressant, men i Sverige just att hiphopen var så himla vit från början, att så här, just det liksom, definierade...
Det började med just det, och sen kom Latin Kings som en reaktion på det också.
Men Latin Kings var ju bra.
Ja, och de framförallt andra plattan där var liksom...
Jag minns när jag hörde den första gången, för jag var ihop med musikkritiker då. Så jag hörde den innan den hade kommit ut, den skulle recenseras. Den här med jag är det spjut i din ej, som kommer den här kärlekslåtarna. Som är så jävla bra.
Men det här med Latin Kings var att det är ganska lustigt. För då gick det ett program på Uppdrag granskning eller något sånt där som bevakade Ultima Thule och vit maktmusik. Men så gjorde de också några invandrare som rappade på Fryshuset. Och båda de, ingen hade skivkontrakt. Men efter det så fick båda skivkontrakt och blev stora på sin kant. Så det var att skivbolagen sökte efter.
Okej. Okay.
Och det kom fram med det programmet, tror jag.
Men alltså, okej, de här spänningarna finns ju i Sverige, men i USA är ju liksom, där är ju hiphopen, har ju alltid innefattat den här starka spänningen liksom, eller det finns ju en konflikt där liksom, kring ras som liksom nu ställs lite, och politik som ställs på sin spets nu när liksom hiphopen har blivit den största musikstilen, och frågan om appropriering som man visserligen lätt kan skratta bort och säga så här, det är väl klart som fan att vem som helst får väl rappa, liksom. Det är ingen konstighet egentligen. Men det finns ju en anledning till att den frågan är så laddad. Och det handlar ju om alla dessa människor som har jobbat med sitt... Vi försöker formulera någon sorts kulturteori här. Vi säger liksom att kultur är det som saknar upphovsrätt. Mm. Alltså det som ska delas, det som ska spridas. Mm. Liksom. Men det finns ju en massa människor som har jobbat med kultur som aldrig har fått betalt för det de har gjort. Mm. Särskilt inom så här, pionjärer inom musik, inom hiphop till exempel. Och då att den här, vi menar ju att den här approprieringsdiskussionen, det är ju ett sätt att liksom hävda sin rätt. Alltså det är ingen ekonomisk upphovsrätt. Det är liksom att hävda sin ideella upphovsrätt till ett sound, ett sätt att rappa, en attityd, ett par diktrader i din rap. Liksom.
Sen kommer ju borgarklassen och ta död på det som ni skrev om här med för 20 år sedan, 15-20 år sedan hade det varit kanske naturligast att The Knife kom in på Moderna Museet. Och nu har du på Operan har haft en tund och du har förortsrappare och liksom sånt kommer in på Dramaten och Operan. Och jag tror att det är lite, men jag intervjuade Don DeLillo en gång och han sa att medelklassens sätt att ta död på något de verkligen är rädda för, det är att sätta sig bevara på en kaffekopp liksom. Och det är lite samma sak.
Det är bara skälare rakt av.
Det kommer jag ihåg med kartellen, hur de blev ju första musikgrupp som ändå var föremål på alla ledarsidor när de kom.
Men
sen blev de helt omfamnade 2-3 år senare liksom. Och det var vi alla beredda på.
Det finns något komplicerat i det där, för att det är ju inte enbart dåligt att bli omfamnad. Mm. Men för det finns ju också, du får ju möjlighet att sprida liksom det du gör. Va? Men samtidigt så är det kanske omöjligt att låta bli och påverkas av det. Mm. Att du integreras på något sätt. Och frågan är ju då om du överför det till annan kultur än musik. Jag är ju mycket tveksam till kulturens politiska dynamiska kraft. Va? Därför att det är på något sätt omöjligt.
Menar du liksom politiskt medveten kultur eller
alltså,
kulturens politiska högkraft? För det tycker jag är två jättestora saker, skillnader där.
Ja, men alltså, det sen används. Va? Alltså om du tänker på att de här som jobbar med, vad heter han, den här Claes von Holstein, Stahl von Holstein, som hade ett fruktansvärt bolag som handlade om hur man skulle engagera folk att pressa priser för att få det billigare. Och där lyssnar de på när de då tjänar pengar, staten och kapitalet. Alltså det används inom överklassen. Och jag har ju varit på, jag umgås ju även då med överklassen. Och de gillar ju liksom staten och kapitalen. Tycker det är häftigt. Och det är liksom, det går som inte att göra någonting åt det, va? Jag menar att det finns en överdriven förväntan på att, alltså det som är bra med det, va, det är att folk får möjlighet att komma ut, att få uttrycka sig, va. Och det är allvarligt, och det är på samma sätt så här med skådespelare i England. Det fick jag veta på 90-talet när jag träffade min producent. Och då sa hon det, att det har skett en sån dramatisk förändring. På 60-talet kunde du få människor som blev skådespelare som kom från arbetarklassen. Idag är det omöjligt. Därför att du måste ha en pappa som kan betala en teater som han hyr åt dig. Du måste ju någon gång ha stått på en scen för att överhuvudtaget komma in på skolan. Och det gör att det är enbart miljonärsbarn som överhuvudtaget blir skådespelare i England. Alltså där är det som händer i England. För England är ju mest dramatiskt i Europa, det kan vi komma överens om.
Det är väl liksom popmusik.
Jag kommer ihåg att jag backpackade i Indien och mötte klasskompisarna till dem i Coldplay och hängde med någon tag. De var ju alla arkitektstudenter, ja, och även Coldplay var arkitektstudenter.
Liksom. Ja, Coldplay kommer från en riktigt privilegierad bakgrund, ska jag säga. Men där just, apropå England, det skriver bara en kort passage om, men det är ju tydligen en faktor i liksom, den engelska pophistorien är ju konstskolorna. Nu skrattar vi ut den svenska musikgymnasiet, men att det var många arbetarklassungar som kom in på konstskolorna, och där startade man band. Det var där man liksom, ja, men precis.
Men var inte John Lennon
och George Harrison också?
Men de tiderna är ju över, alltså, ska jag säga.
Alltså det du har sett överhuvudtaget, och som, alltså, tycker jag blir mer och mer dramatiskt. Jag känner en del killar som håller på med hårdrock och sådär, va. Jag har turnerat runt med dem. Alltså jag läser en dikt, de spelar hårdrock. Jag läser en dikt,
de spelar punk. Punk är det väl snarare de spelar?
Ja, punk. Hårdpunk.
Bertil och Santiago.
De heter Bertil och Santiago. Eller Mary's Chains. Beror på uppsättningen.
De är lite stora i Frankrike där det fortfarande liksom säljer.
Ja, och även i Slovakien, Tjeckien och Polen och Tyskland.
Där finns det mycket hårdmusik.
Ja.
Men har du hittat tillbaka till dina punkrötter nu då?
Nej,
men
alltså,
du är ju en punkare.
Det är en ren slump, och jag råkade lära känna dem på Rosa, va. De bodde där på Essingen en del. Men det de gjorde, alla de här grabbarna, utom en som då är överklass, va. Alla är väldigt olika varandra, de ser helt olika ut, helt olika stilar. Alla är liksom vänster, va, men de är ju då, de har blivit byggjobbare allihop för att överleva. Därför att tidigare de kunde de faktiskt överleva även med skivförsäljning och sånt där, va. Men det har ju försvunnit helt. Och nu så lever de bara på turnéerna. Vi var i Stavanger och uppträdde med dem. Det är kul. Och sen har jag då turnerat med en annan grupp som har en helt annan bakgrund, Diffenet. Som är liksom, du vet, mer såhär avantgardistiskt popmusik, eller vad ska jag säga, Anders Lock och gillar dem. Och de improviserar jag med och läser samtidigt som de spelar. För vi känner varandra så väl, så vi har turnerat runt, alltså, från alltså Malmö till Voltfestivalen i Uppsala, Storsyran och alltså ställen, alltså på debaser och så här, va. Och det är ju jävligt kul, alltså.
Det låter ju superbra, men det är ju inte populärkultur.
Det är inte populärkultur, utan det är, och jag försöker få dem att bli lite mer populära, va. Men det är, du ska ju förstöra vår konst. Ni kan ju göra hits, och fan gör ni inte det?
Om vi ska gå vidare från populär, för ni tar upp flera grejer, förut, inte bara musik i boken. Andra kapitlet är dokusåpor. Jag fattade inte riktigt vad kapitlet skulle fylla för funktion, men när ni tar upp det här, det är sånt som jag har funderat över, liksom, att som Big Brother under några år 13 hade dött för tidig död, liksom, att alla man, det är väl nog väldigt cyniskt över de här dokusåporna, att du tar upp folk som kanske inte har ibland allt mentalt alla hästarna hemma, och jag vet ju vilka som har är chefer på de här produktionsbolagen. De skulle ju aldrig utsätta sig själv för att ställa sig in i en dunke brännvin eller sina egna barn och det där.
Man kan absolut hävda att det finns en cynism i realitybranschen på samma sätt som det finns en cynism i dans, i ballettbranschen. Man vet att de här stackars dansarna de är helt trasiga när de fyller 30. Ändå missbrukar vi dem för att
hoppa ut på scen.
Sen finns det en till kategori som jag tänkt på. För jag kommer ihåg att intervjuade De Vegger, som väl är den mest framstående författaren i vår generation i USA. Han hade sökt det första MTV-såpan reality där på MTV i början av 90-talet.
Real World.
Ja, The Real World, men kom inte in. Men han var nära att komma in. Han föll på målsnöret. Och i Sverige har han ändå haft sleber som Jens Liljestrand i Baren.
Erik Niva var med i Farmen.
Ja, du har den här Per Hollenknekt, den här företagen. Och sen den här,
just det, han gjorde sin comeback.
Och sen den ytterst osmakliga Jan Emanuelsson.
Ja, just det. Och Paul Hollende. Det vi inte tala om
det. Nej, men det känns ju som och som ni skriver, Trump hade en såpa. Där känns det ju mer som att du använder det som en karriärsteg.
Det är klart,
det här är ju smartare kanske än de andra.
Men att det faktum att det är så många Big Brother-deltagare som har dött en tidig död säger också någonting om klassbakgrunden på någon som har varit med. Och det var ju det som var vår poäng där, att reality-tv visade ju för första gången upp människor som aldrig tidigare hade haft en chans att figurera i massmedia på samma sätt. Om de nu inte hade en stor talang på något område sådär, fick vara med i Hylands hörna. Men reality-tv öppnade dörren och välkomnade alla de människorna och gjorde stories om deras liv och lät dem visa upp sig i all sin skröplighet. Och det var ju en fantastisk grej, tycker jag.
Samtidigt som det var ett styrt. Jag har själv varit erbjuden att skriva manus till Paradise Hotel, men
ja.
Jag sket i det. Jag ville ha resan till Mexiko, men jag gick inte med på mitt namn på det.
Nej, men jag tog på Big Brother. Jag vet inte, Paradise Hotel. I 4 minuter. Sen var jag så chockad att jag stängde. Det här ska inte in i min skalle.
Men, ja.
Men däremot var ju Robinson mycket bättre än jag trodde.
Okej. Du gillar Robinson men inte Big Brother?
Mm. Mm-hmm. Stor skillnad.
Uh-huh. Och sen kom vi in på festivaler här. Ni kallade en i min närhet och försökte få med mig på den här gangen. Så jag tyckte det var väldigt kul när ni skrev att det var en butikfestival och överklassfestival.
Vi skriver inte att det är en överklassfestival, men vi skriver att det är en butikfestival. Och butikfestivalet är ju ett fenomen som kommer
från Storbritannien. Och sådana här grejer och New Age.
De ska vara lite mer exklusiva.
Nedlande reklamare som åker dit och snorta cola.
Men det finns ju fortfarande en allmän föreställning om att rockfestivalen, det är som Woodstock. Att människor kommer dit från alla möjliga håll och klarar sig nakna, badar i gyttjan och möts under en helg. Liksom. Det är inte så. Det är oerhört segregerat festivalsystemet. Vissa går på vissa festivaler och andra människor går på andra festivaler. Och butikfestivalen skulle då vara den allra mest sofistikerade av dem.
Alltså, jag har ju varit med på en sån här festival och läste, eller snarare debatterat med Carina Rydberg om hennes bok. Det var Popcornfestivalen. Jag var ju då, jag fick då se möjlighet att se Prime and Scream som jag gillar.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och det är en lustig incident. Det var att jag är ju ganska dålig på engelska, det ska jag inte erkänna, men jag fattar det lite trögt. Jag går bakom tältet, va, på väg till liksom, jag hade ju pass för, så jag kom in. Så kommer ena killen ut, jag fattar inte vem det är, alltså. Och så säger han, are you the man? Yeah, I'm a man. No, no, not that man. Han trodde att jag var langare.
Jaha.
Man betyder ju langare.
Det är klart, the man. Annars kan man ju vara the man, the money man. Alltså, eller Aplund, som Janne Loffe Karlsson lärde mig att det kallas i Sverige. Aplund är snubben som kommer med pengarna efter spelningen.
Jaså.
Apis. Jag vet inte var det kommer ifrån, men det var... Träffen ska... Aha. Men du hade ingenting till Primal Screen?
Ja, tyvärr. Alltså, vilken chock.
Vad är det med energin? Det skriver också om nätets betydelse, att det har tagit över skvaller, tidningarna och sådana saker. Och,
ja. Alltså mycket...
Dödat pornografin.
Ja, det är ju ett allmänt känt fenomen vad det gäller populärkultur. Men skvalljournalistiken har ju också genomgått en metamorfos. Från att ha varit liksom ett fält som har ägts av kvinnor, framförallt. Och många populärkulturella fenomen har ju gjort sin karriär inom ramarna. För att populärkultur handlar ju om att massmedia möter fattiga människor, kan man uttrycka det otroligt enkelt, och skapar stjärnor. Och skvalljournalistiken har ju alltid varit deras arena på något vis. Men den har ju liksom på senare år maskuliniserats, inte minst genom den absolut största skvallersajten just nu, TMZ, som gör liksom stenhårt grävande kriminaljournalistisk skvalljournalistik, och liksom den får ju ett otroligt genomslag. Men det, skvalljournalistiken har ju helt ändrat karaktär, fått, det är liksom skvalljournalistik för män.
Jag tror en uttalad flashback och de svenska, de här högerextrema sajterna också är...
Det finns absolut, det är ju en sajt som har liksom mött konkurrensen från det fenomenet. Flashback, och vi skriver en hel del om Flashback också, men i ett annat sammanhang, nämligen hur liksom det subkulturella hatet mot politisk korrekthet, alltså punkens gamla frakt för hippies och punkens gamla frakt för
ja, för det är bra att ni skriver om det, för det,
ja, för det har liksom övergått i någonting ganska otäckt i våra
dagar. Ja, för att alltså det 70-talet som ni tar upp, Ramones och alla, när de hade nazi-klenode, det var ju liksom en ironi och just ta död på hippies grejen med deras bislövande ställning. Och de var ju inte så, de föraktade ju Socialdemokraterna och sånt också, men de föraktade ju högern, Thatcher och de mest.
Absolut.
Men nu har det blivit med i Sverige Don Parks och vi satt har blivit snarare ett verktyg för att kalla sig punk för dem.
Lester Banks skrev ju väldigt tidigt om den amerikanska punken, att det var liksom den första kritvita rockmusiken. Och det var ju liksom, det fanns ju en attityd inom den tidiga New York-punken att förakta all svart musik. Tidigare rockartister, Rolling Stones och så här, de hade ju odlat sitt arv, bluesen, liksom den svarta musiken. Men punkarna, de tidiga punkarna var så bara, fuck that shit, vi spelar
liksom... Didier Ramone älskade sådana här, sådana Ronettes och sådana, i
och det är sant, absolut. Där fanns det ju, men det fanns andra som verkligen tog avstånd från disco och soul, som man tyckte var ytligt. I England hände ju någonting helt annat, där liksom Clash Public Image Limited tidigt började liksom spela reggae och liksom...
Skillnaden mellan brittisk och amerikansk punk, det var att i England var punk en tonårsgrej och nationell skandal, medan i New York var det en konströrelse å andra sidan. Om du kollar på Television, Blondie och Talking Heads, alla de är en annan typ av band som inte...
Jag känner, du vet, Kim Koso, han var ju den första punkaren, kan man säga, i Sverige. För han tog en... Var träffade du då?
Vi börjar säga här nu att du har gjort en dokumentär om tidig svensk punk.
Ja, det har jag. Och då träffade jag då Kim. Han hade ju då redan 76, så hade han då träffat de här på den här, i den här klubben, eller den här sexaffären, som det är sexpis uppkallade efter. Och han hade träffat dem,
Vivienne Westwoods
klubb. Ja, precis. Och han berättade då att det var egentligen var en kille som, vad heter han, som Sid Vicious. Han kom ju in, han var egentligen inte lika bra. Det var en annan kille som...
Ja, han kunde knappt spela. Men däremot var han en modeslav.
Ja, det var han snygg. Och Malcolm McLaren, han sa, du är ut och han in. Mm. Och han sa, ja, men han berättade också att de som allra först var The Damned. Mm. Hösten före. Och hans svåger är nämligen Brian James. Som han ledare för.
Visst du att Stig känner Paul Sinner någon i Clash? Snyggingen i Clash.
Hur kommer det sig?
Ja, alltså, jag gillar ju tjuvfäktning och det gör han också. Så jag träffas i Madrid och ser tjuvfäktning.
Okay.
Tillsammans med en ledande fascist.
Okej.
Okay. Men alltså det är en snubbe från Sverige som är uppvuxen i Spanien.
Ja. Det känns ju lite som en fascistisk konstform.
Nej, men alltså, tjuvfäktning är fantastiskt när man ser det. Alltså, bra tjuvfäktning. Det är ingen djupologi.
Jag satt en gång. Jag var fascinerad över att det var en sån hästföreställning. Att
ja, det var ju så fruktansvärt skickliga.
Min pappa skrev en hel bok om tjuvfäktning. Han drog med mig igen på tjuvfäktning. Jag tyckte det var bizarrt med
tjuvfäktning. Nej, men alltså, det finns något som heter, innan finalen går, va, i maj, så finns det något som heter Mano a Mano. Det är de bästa unga, va? Mm. Som går liksom kvartsfinal så här, va. Och vi såg finalen då mellan Kurodios och Kurodias och någon annan kille, jag kommer inte ihåg vad han hette. Och då så ser jag hur den här killen Kurodias, han blir alltså stångad. Åker rakt upp i luften, det är 650 kilo tjur. Och gör en frivolt upp vid 2,5 meter, landar på fötterna och dödar tjuren så här. Du vet, då blir man impad. Det är lite macho.
Det låter som föreställning, ja verkligen, verkligen. Men är det kultur eller är det idrott?
Alltså, det är en kultur. Ju själv, och den här, min pappa översatte den här Döden på eftermiddagen av Hemingway. Han har ju en lång essä efter Hemingway. Han har skrivit efter själva romanen om hur vilken konst det är. De ser skönheter hur de viftar med de här grejerna.
Alltså, det är
jag,
så vet,
jag fick ju gå på de där grejerna jämt när jag var liten. Jag tyckte bara synd om tjuren.
Alltså nu är det ju så att de har ju operationspersonal på arenan. Mm. Så det är ju färre som dör nu. Okay. Tidigare då samtliga framstående tjuvfäktare på arenan. Och då överlever tjuven. Så det är liksom lite för.
Det får man ju säga.
En annan grej, om vi hoppar vidare, som ni skrev om, som också var intressant. Att tidigare har man alltid haft de här borgerliga bildningsidealen med från studier, eller om man ser som de som gör nyligen som har förvärvat sig kunskaperna på egen hand, men att det var ändå något fint med bildning på något sätt, det är något man förvärvar, som ni skriver. Medan vi gick över från de här klassiska liksom kulturämnena till datanörden blev
skärm. Ja, vi har en teori där om liksom hur, alltså det klassiska bildningsidealet, vi känner alla till, vi härstammar från 1800-talet sådär, och det har ju, det fick ett enormt genomslag. Arbetarrörelsen anammade totalt, även om det liksom var en borgerlig skapelse från början. Så här, man ska läsa böcker, man ska läsa en viss uppsättning författare, konst, etc.
Min pappa var ju byggnadsarbetare. Vi hade ju ett bibliotek hemma, de var med i Riksteatern och så här, du vet.
Ja, men som ni skriver också även i tunnelbanan i Moskva, så att arbetare
med böcker. Och de var humanister. Det var ju så här, det var ju humanisternas makt, som hade makt över liksom bildningen. Men med internets genombrott så kom det ju liksom en ny klass kulturbärare som var teknologer. De var teknister. Det var deras bakgrund. Det var de som liksom behärskade det här nya kommunikationsmedlet. Det var de som skrev Wikipedia-notiserna. Det var de som byggde sajterna som all vår liksom bildning numera utspelar sig på. Liksom. De som har skapat våra mobiltelefoner. Och de tog ju en allt större plats under 00-talet i liksom det kulturella samtalet. Alltså nörden. Nördifieringen. Liksom. Man började glorifiera nörden. Och numera kallar ju sig folk med stolthet för nördar. Och även liksom den klassiska bildningen såväl som den populärkulturella bildningen tog de över. Och vår poäng då att liksom populärkulturell bildning för en generation sedan, det handlade om den som var liksom bildad, nu gör jag så här citattecken med fingrarna, det var ju den som var cool, den som var hip, den som förstod populärkulturen. Och det kunde liksom vem som helst göra. Om du bara liksom hade rätt byxor, rätt frisyr, lyssnade på rätt musik och läste rätt tidningar eller vad det nu var. Liksom så här. Det var en bildning som var skapad av och tillgänglig för arbetarklassen. Men i och med att liksom allting nördifierades tack vare internet, så blev det liksom, det var medelklassen som tog makten över bildningsidealen. Det låter lite flummigt kanske, men det är tydligare kanske när man
läser. Ja, men jag förstår det. Ja.
En annan grej.
Och det här, vi dissar ju nörd, och nördighet är ju per definition någonting ofarligt. Om man säger så här, jag är en sån hiphop-nörd. Mm. Du är liksom en hotfull hiphoppare då. Nej. Om det är så här, här kommer liksom de coola killarna från gettot. De har uppfunnit en ny musikstil. Och tjejerna, det är ju någonting skrämmande, något hotfullt, något som medelklassen inte förstår sig på. Liksom. Mm. Men genom att göra kunskap om populärkultur till nörderi, då gör man den också ofarlig på något vis. Mm. Fattar ni vad jag menar?
Ja, men sen är det också en annan grej jag tänkte på. Det var lustigt när jag läste det också, för jag håller på med en novell nu där huvudpersonen är docent i filosofi som är helt inne på Gramsci. Ni skrev ju det att, och Gramsci satte ju, istället för Marx med kapitalet i fokus, satte han kulturen.
Ja.
Men ni skrev det att Sverigedemokraterna har medvetet, jag visste inte att de var så smarta, liksom gått in för att göra samma sak och studerat Gramsci.
Jag blev helt chockad. Jag tror att det var ganska länge sedan nu, 10 år sedan jag intervjuade honom för en artikel om Sverigedemokraternas kultursyn.
Mattias Karlsson.
Ja. Det är liksom den stora ideologen i Sverigedemokraterna. Sitter på hans riksdagsrum där. Och han har en liten bokhylla, men inte särskilt mycket böcker, men några stycken. Sådär. Och bland Gramsci. Så jag var såhär, men herre Jösses, läser du Gramsci? Och det visade sig att han var fullkomligt inläst på hela den liksom idétraditionen och liksom 68-rörelsens kampmetoden. Han har säkert läst Marcuse och allt sånt där. Och tittar man på vad liksom nyhögern har gjort, så är det ju att ta över de gamla kampmetoderna. Den här liksom yttrandefrihetsmartyrgrejen. Det var ju sånt som Martin Luther King gjorde. Du vet.
Alltså jag var ju mer i boken.
Provocera polisen, få stryk, få tidningsrubriker. Det är det högern gör nu för tiden.
Alltså jag träffade en kille, jag var med i boken. Jag har en polare som är byggjobbare, som är så här, väldigt säker, jättestor kille, som är nästan en klischébild. Han har en sån här konstruktion som håller i grejer, du vet, man bygger hus. Och så han är finne, eller han är från Dalarna. Fråga om jag hade lust, så kommer det vara en kille som ville träffa mig, som gillade mig. Han sa, men det är ett problem. Han är alltså fascist. Är det ett problem för dig? Nej, jag har faktiskt diskuterat det här med fascister tidigare. Men jag funderar ju på hur fan jag skulle formulera mig. Men det blev en väldigt bra diskussion. Alltså om man tar diskussioner med dem, så förstår de till slut problematiken. De är inte dumma i huvudet på något sätt. Va? Och den killen var mycket bra. Han visar också sig Gramsci. De är inte dumma på något sätt. Och alltså grejen är ju den att just arbetarklassen, för han var också alltså byggjobbare, va? De ser ju det att där har vi möjligheten. Alltså problemet, det största problemet var ju murens fall. Därför att när muren föll, så uppstod det ett tomrum. Va? Alltså att kapitalisterna var så intresserade att få muren att falla. För det finns en samtidighet, om du läser Piketty till exempel. Så sker det ju samtidigt den här extrema explosionen av kapital, va? Det sker ju exakt samtidigt. Och jag tror att det beror på, och ungefär samtidigt så skedde ju då de här ganska våldsamma demonstrationerna i Sydkorea, som var ju framgångsrika och det blev demokrati. Jag snackade ju då med en snubbe som var vice vd på Deutsche Bank. Han sa, ja då är det var ett paradis för oss investerare. Väldigt bra arbetskraft. Och inga löner att tala om. Fortfarande är det värt det. Det är så bra arbetskraft. Vänstern har ju helt rätt. Alltså Marx har ju helt rätt. Och man kan ju tycka att jag har ett omoraliskt arbete. Men det är väldigt intressant. Jag åker omkring i världen och studerar arbetskraften. Idag kan man säga är Slovakien mycket bra. Men allra bäst södra forna DDR. Där har du störst profit. Och alltså jag tror att
där det, växer ju nyhögern ganska
snakare också. Och det där beror på att det finns ett missnöje med kapitalismen som högern har tagit över från vänstern.
Jo,
och alltså vänstern har, alltså jag upplever alltid sedan 73 när jag gick ur, eller 71 när jag lämnade och gick in i ärrarna, va.
Vad var du med innan 71?
Vänster, alltså DFFG.
DFFG?
Det är Förenade FNL-grupperna. Som var SKP-styrd. Och så var jag då hemlig medlem i RNA för att de ville att jag skulle sprida ut och jag skulle göra mig till studieledare. Jag var väldigt bra på
snackare. Du var som en trojansk häst.
Exakt. Så alla nya, alla nya medlemmar fick nämligen material från RNA istället. Så jag fick över 52 medlemmar. Bra. Och alltså, jag blev utesluten med akklamation, jag och min kompis. Och så jag hade ju rätt hög status då inom RNA. Jag var ju väldigt ung, va? Jag var ju bara 16 år. I alla fall så hade jag ju samma kultursyn som jag har idag. Så jag sa, jag hånar ju dem för deras serie som började då med vad heter det, När stålet härdades av Ostrowski. Sen kom Järnström, jag kallar det för metallserien. Mm. Alltså jag kan inte, det är inte mitt fel att ni är så obildade att ni inte kan skilja på konst och propaganda. Så jag gjorde ju, det håller ju på med konst som konst ser ut idag. Installationer och sånt där, döda djurkroppar, påverkade av, vad heter det, Joseph Beuys och sådär, va. Och det här var ju 73, va. Det var ju väldigt tidigt. I alla fall så accepterade de ändå mig, för de sa, du är en väldigt bra propagandist. Så du får ha dina konstiga åsikter. Och det var en kvinna som sa, ja, förstår du, vi har alla borgerliga drag inom oss, vi kan inte rå för det. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Jag är nämligen väldigt intresserad av blomsterarrangemang.
Hur kände du inte fick leva ut det? Ja, det var ju...
Hon var ju alltså 30-årsåldern. Ja. Men alltså, det man måste säga då, att den... hur kommer jag in på det här?
Du pratar om murens fall. Jag tänker så här, i tider av socialdemokratisk kris, man får inte glömma så här, att socialdemokratin, man pratar ju aldrig om det länge, att den kunde växa sig stark, var ju i grunden hotet från ett kommunistiskt
sånt. Ja, men det var ju det som grejer.
Hela tiden, under liksom det 1900-talet och socialdemokratin, och kompromissen med näringslivet.
Kommunisterna har ju också alltid sett socialdemokraterna som sin största fiende. Så var det redan under ryska revolutionen med Kerensky, och socialdemokraterna hade ju makten där först.
Jo, men alltså, man måste tänka på 1917, va, när det blev, du hade det här, första gången jag läste det var ju Gustav von Platens bok om Gustav V. Det står inte i någon skolbok att vi var nära en, alltså en bokstav revolution i Sverige före, alltså våren 17.
Det var kravaller på, ja, här i Stockholm.
Och det var alltså kulsprutor uppmonterade på Norrmalmstorg. Och det var alltså Branting som avstyrde det hela. Och det var därför som kungen Gustav V fick så nära relation till Branting. Va? Det har ju kommit fram att Gustav V egentligen var socialdemokrat. Mm-hmm. Och det har ju kommit fram genom Tage Erlanders memoarer. Han har stor betydelse för Tage Erlander att lotsa in honom, att hjälpa honom. Han satt på...
Men vissa sympatier för Hitler-Tyskland då, eller?
Nej. Mm. Inte alls. Utan han var ju, alltså hans fru var ju tyska.
Mm. Du gillar aldrig när man smutskastar kungar.
Nej, men alltså, han är nej, men alltså jag tänkte göra ett kungadrama.
Det är så gott om nazister.
Jag tänkte göra det på Heine-affären.
Nej. Nej, men alltså, jag skulle göra ett kungadrama, tänker jag. Jag måste göra något som inte är gjort.
Om den socialdemokratiska konungen Gustav V.
Nej, men
det skulle bli intressant.
Nej, men alltså, jag hade ju ingen aning om hur det låg till. Så jag fick ju alltså handskrivna brev från Bernadotte-biblioteket. Jag hade exklusivt material. Jag satt på Dramatens bibliotek och pluggade in mig på det här. Och blev chockad. Han försökte stoppa första världskriget genom att ställa sig i hoven. Alltså, det här är en diplomat som skriver, som är mycket kritisk mot kungen. Han var ju hatad av aristokratin i Sverige. Han tog bort all lyx för hovet vid trontillträde. Han levde på samma kuponger som svenska arbetare gjorde. Han drack inget kaffe, han tvingade sina barn att plocka blast och sådär, du vet. Mm. Och han var extremt populär bland folk, men enormt hatad av överklassen.
Har inte det alltid varit svenska kungahusets relation? Alltså, folkliga, men med
en... Gustav III skickade ju ner alltså adeln till Skåne, knapadeln där.
Liksom. Ja, jag kan se vilka som är mest aktiva i republikanska föreningen idag. Jag menar, det är ju allt talat överläkare.
Ja, det är ju. Men alltså, bland folket så är de ju positiva.
Rättssamaristiska liberaler.
Nej, men alltså, bland folket så är de ju positiva till kungahuset. har alltid varit det. Och det är en gammal historia. Det är en annan sak med det danska kungahuset. För de har haft täta relationer med adeln. Va? Mm. Och Danmark och Sverige skiljer sig väldigt mycket åt. Alltså i södra Sverige, där har vi ju en stark adel. Som äger stora jordegendomar och så.
Okej. Vi börjar glida från ämnet lite nu.
Ja, absolut. Det är spännande.
Men avslutningsvis, så, hur var det att skriva med din flickvän Natalia?
Alltså, fru är vi ju faktiskt.
För själv, jag har jobbat ihop med flickvänner som är fotografer. Ja. Och jag har jobbat ihop med vänner. Och jag tycker det är kul att jobba ihop för att man inte är lika ensam. Men jag har dragit mig från att jobba med min flickvän. Jag tror att min värld är så barnsligt att jag tyckte att kvinnorna tog död på Lennon och McCartneys
konst.
Det här står vi en bit ifrån. Det har varit fantastiskt faktiskt. Vi lärde känna varandra genom att jobba ihop. Vi gjorde konsttidning tillsammans. Och sen dess har vi liksom haft ett pågående samtal om kultur, populärkultur och de här frågorna. Vi har pratat om det i åratal. Mm. Så att när de väl nappade på Atlas förlag så känns det som att halva boken var redan skriven i våra huvuden. För att det bygger på vår dialog, liksom vårt samtal om allt det här. Sen jobbar vi med Google Docs. Mm. Simpelt, man kan gå in och skriva varandras texter. Och måste man ha förtroende för varandra. Måste man lite, jag kan säga till henne, gå in och gör min text bättre. Och
ni vet att hon gör det bättre. Ni gör egna texter.
Jag har ju den tacksamma rollen att vara en lite sämre stilisten här. Så att det är liksom, för mig är det bara tacksamt att hon går in och redigerar.
Det är väl ganska... Jag träffade Natalia väldigt tidigt när hon började på Expressen. Ja. Och hon är alltså alldeles utmärkt stilist. Och det märker jag ju på en gång. Alltså. Jag vet inte, hon hade ju inte varit där länge. Jag jobbade ju som frilansare där då.
Det var en väldigt kul tid på Expressen tycker jag. Man öppnade Expressen varje dag och var så när de hittade på.
Ja, men alltså, det var ju levande på något sätt och jag tyckte det var kul att jobba där också. Även om jag kom ihop med vissa på kulturredaktionen. Mm. Så jag fick sitta bland de här andra. Alltså, för jag behövde hjälp, jag var så dålig på datorer va. Och det var en fördel för mig, för jag lärde ju känna då kriminaljournalister och sånt där. Mm. Som jag sen haft viss användning
av. Kan jag tänka
mig. Och de tyckte ju att jag var schysst, för det fanns ju, Expressen var ju det stora undantaget, det har man glömt bort. Från de övriga tidningarna så fanns det en motsättning mellan kulturreaktionen och den övriga redaktionen.
Alltid klassisk spänning. Nej.
Men inte på Expressen. Nej. Och det berodde på Bosse Strömstedt.
Ja, såklart.
Han var ju så jävla smart. Han lät folk cirkulera. Du är inne nu, så går du in på kulturreaktionerna. Mm. Och så här va. Och det där har hängt kvar lite grann fortfarande.
Jag tror det börjar överbryggas nu. Att liksom kulturen verkligen är en del av... Kanske inte alltid en del av redaktionsledningen och sådär, men det är ändå, det känns mer välkomnande. Jag har själv upplevt den där enorma klyftan mellan de riktiga journalisterna och kulturjournalisterna.
Så var det på svenska när jag var där
också. Ja, det var ju fruktansvärt.
Det var ett krypskyttekrig.
Liksom. Ja, verkligen. Och liksom ett ömsesidigt frakt som är såhär.
Ja, det var ju hemskt. Och när jag då träffade de här andra på puben och så, de snackade ju då skit om kulturen och så. Så men alltså herregud, vänta nu, jag tillhör kulturen. Jag tillhör till och med finkulturen. Ja. Nej Stig, du är en helt vanlig människa. Helt normal.
Okej, ska vi sluta där?
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.